Nu ska vi slå upp Johannes evangelium, det 8:e kapitlet och den 45:e versen. Dagens text och morgondagens text och gårdagens. Just precis. Johannes 8:45. Det är ju en ständigt växande skara här på stiftsgården i Skellefteå, och det är roligt. Det gör att vi får göra lite granna tillbakablickar för att vi ska kunna gå vidare. Så vi får börja med det. Det är inte farligt. Jesus säger så här till sina åhörare: jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Alltså, det finns någonting i människonaturen som värjer sig för allt för mycket sanning. Lagoma doser, tack. Men inte för mycket. Jag nämnde igår kväll att det vi älskar är inte sanningen utan halvsanningen. Moderater älskar moderata halvsanningar. Liberaler älskar liberala halvsanningar. Kommunister älskar marxistiska halvsanningar. Ingen kommer någonsin på tanken att försöka slå ihop det till en helhet. Utan istället så är det så att vi bekämpar varandra med varsin halvsanning i näven. Jag kanske inte vågar i Ingvars närvaro säga att pingstvänner gillar pingstiga halvsanningar och missionsförbundare gillar missionsförbundiska halvsanningar och lutheraner kör med lutherska halvsanningar. Men det finns någonting hos oss som värjer sig, underligt nog, mot att låta halvsanningen bli en hel sanning. För det började ju med att Jesus talade till denna grupp av judar, och som det står i 30:e versen, när han sa detta kom många till tro på honom. Men det dröjer inte 2 minuter så grälar de. Jesus går genast vidare och vill föra dem in i hela sanningen. Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Så Gud ligger ju redan på och vill på något sätt, så att säga, varligt men ändå vänligt och bestämt puffa oss in i hela sanningen. Och det är inte alls säkert att vi är så intresserade av det som vi tror. I morse gick vi in på frågan vad detta kommer sig. Vad är det hos oss? Vi snälla, trevliga, rara, vänliga, förtjusande människor. Vad är det hos oss som vill ha lagoma doser av sanningen? Vi kan ju möjligen tänka det hos andra, men hos mig? Ja, vi kan ta ett enkelt exempel. Jag tycker mycket om det här exemplet. Tänk dig att du är predikant. Och så får du plötsligt för dig, jag måste varna för högmod. Så du dundrar en stund i predikstolen och varnar för högmod. Och så tänker du det, att nu ska vi se, du vet ju vilka som är högmodiga av dina åhörare. Så du tittar lite grann, nej. Och då får du se det att de som du hade tänkt dig skulle lyssna, de sitter så här och tittar istället. Och undrar om den tog åt sig. Men själv tar man ju inte åt sig. Utan de högmodiga ser sig omkring och säger, ja, där fick den så han teg och där fick hon så hon teg. Hoppas nu att han lyssnade. Sen efter en stund känner du dig manad att istället trösta de svårmodiga och missmodiga. Så du talar om den herde som sakta för moderfåren framåt och är så ömsint. Och då ser du plötsligt hur de högmodiga växer ett par nummer i storlek i stolen där de sitter. De blir så jätteglada. Äntligen ett ord till mig. Och så går du hem och gråter en vers och tänker, det är ju alldeles omöjligt att predika. Och det är det. Det är alldeles omöjligt. Det är därför som den helige ande måste vara med på ett hörn, annars går det inte alls. Det är svårt nog ändå. Och med det lilla exemplet vill jag få visa detta som vi såg i morse. Och vi kan ju slå upp igen i Johannes 5 kapitel, verserna 43 och 44. Ty det finns något i var och en av oss som vi på modern svenska kallar för prestige och som Paulus gärna kallar för köttet. Och prestigen i dig och mig vill inte ha mer sanning än nödvändigt. Jesus säger så här: jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden. Vår längtan efter att bli ärade av människor, det är den stora faktorn. Det som gör att hela sanningar lätt och smidigt görs om till halva sanningar. Och att vi på något sätt gärna värjer oss för att sanningarna ska bli allt för hela och fullständiga. Att vi inte har den sanningskärlek som vi gärna tror att vi har. Jag tycker om att lyssna på tidningskrönikan, heter det visst, eller vad heter det? Jo, det heter det, va? Det brukar vara 5-1 i radions P1. För då citerar man ur olika tidningars ledarskriverier. Och det är så underligt att socialdemokratiska tidningar kan aldrig hitta något bra i Moderaternas förslag. Och moderata tidningar kan aldrig hitta något bra i Socialdemokraternas förslag. Och man undrar, hur gör de? Hur bär de sig åt för att aldrig se något bra? Ja, det är så vi fungerar, vi människor. Vi har ett behov av att ha en ideologi, att ha en måttstock som allting mäts efter. Och vi överger väldigt ogärna våra kära måttstockar. Vi är inte så sanningsälskande som vi tror. Och just prestigen i människan är den faktor som gör att vi ständigt, så att säga, är på flykt ifrån sanningen. Det är också den som gör att evangeliets sanning så snart liksom tunnas ut och blir som en dimma. Vi är ju alla ganska lustiga med det här, att vi kan vänja oss vid det oerhörda. Jag kommer ihåg för många år sedan den präst som fick förmedla evangeliets sanning till mig så jag kom till tro. Han var sjömanspräst i Göteborg. Och det var på det glada 60-talet då det ännu fanns några sjömän. Numera är det ju mest datorer på båtarna. De få som finns kvar. Men då fanns det mycket båtar och mycket sjömän. Och då kom det ju en hel del sjömän till gudstjänsterna han hade. Och jag minns en gång han berättade om en sjöman som aldrig hade varit på en gudstjänst förut. Han kom fram efteråt och så sa han: du, det där första som du sa i gudstjänsten idag, det var väldigt starkt. Han tänkte efter, vad kan det ha varit? Han gick igenom sin predikan nästan mening för mening. Nej, det var inte det, sa sjöman. Och till sist så kom de fram till att det var ritualets inledningsord, högmässoritualet. Så som det lät på den tiden. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han är också nära dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Ja, det tänkte ju inte prästen på. Han var ju van vid det. Men sjömannen som aldrig hade hört det förut, han tände på alla fyra. Det var något väldigt starkt det. Och prästen berättade det sen för oss andra med ett litet leende i mungipan. För det tog sin tid innan han kom på att det var det som sjömannen tänkte på. Han var van vid det. Och det är ju varje normal gudstjänstbesökare. Man kan liksom surfa över det här utan att ens märka det. Hoppsan, ja visst, ja, vi har visst redan hunnit längre. Tänk vad man kan vänja sig vid det oerhörda. Och tänk vad det oerhörda liksom tappar sin betydelse när vi gör det. Tänk vad man kan sitta under en predikan och tänka att ja, det där har jag hört förut. Har du tänkt så någon gång? Det har jag gjort. Jag tror du har gjort det med. Och det är väl underligt, det är ju lika sant för det fast man har hört det förut. Men bara för att man har hört det förut så sitter man där liksom som det inte berör den längre. Konsten att predika så det når in handlar ju också om att ständigt hitta nya bilder för samma sak egentligen. Därför det är ju bara ett knippe ganska enkla sanningar som vi förmedlar till varandra och som vi lever på. Men det finns en kraft inom oss som tunnar ut de här sanningarna. Som liksom lägger ett filter över dem och säger det där har jag hört förut. Och så är det som om det inte fanns längre. Och då måste man komma in ifrån något annat håll. Uppifrån eller nerifrån eller framifrån eller bakifrån. Men man måste komma med någon sorts överraskningseffekt så att man tänker ja visst, ja, det där har jag visserligen hört många gånger förut fast på ett annat vis. Det var visst något oerhört viktigt. Det finns en kraft inom oss vars styrka vi inte ska underskatta. Någonting som neutraliserar sanningen. Någonting som delar upp den. Något som försvagar den, som gör den oskadlig. Ofarlig. Och den har med prestigen att göra. Jag sa så här i förmiddags att människan är inte så mycket ute efter att hitta en sanning som hon måste acceptera eller underordna sig. Hon vill hellre än hitta en sanning som ger henne makt. Och vi älskar egentligen bara den sanning som vi kan använda oss av. Och till den kategorin kan man knappast räkna sanningen om Gud. Gud är inget vi kan använda oss av, även om vi ibland försöker. Vi ska ta några ord från profeten Jeremia. Han är mycket intresserad av det här. Vi ska gå till det femte kapitlet först. Och läsa de fem första verserna där. Och det är väl närmast Herren som talar till Jeremia och ger honom lite instruktioner. Det står så här: gå omkring på gatorna i Jerusalem och se till och ge akt. Sök på dess torg om ni finner någon, om där är någon som gör rätt och bemödar sig om sanning. Då vill jag förlåta staden. Det hade alltså räckt med en enda person. Men om det en säger så sant Herren lever, så svär det dock falskt. Herre, är det ej sanning dina ögon söker? Du slog dem, men de kände ingen sveda. Du förgjorde dem, men de ville ej ta emot tuktan. De gjorde sina pannor hårdare än sten, de ville inte omvända sig. Då tänkte jag, detta är endast det ringa i folket, det är dåraktiga, ty de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Jag vill nu gå till de stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg, sin Guds rätt. Men också dessa hade alla brutit sönder oket och slitit av banden. Därför blir de slagna av lejonet från skogen och fördärvade av vargen från hedmarken. Panten lurar vid deras städer, och var och en som vågar sig ut därifrån blir ihjälriven. Till många är deras överträdelser, och talrika är deras avfällighetssynder. Vad tror ni de sa i Jerusalem? Åh, vi har problem med pantrarna. Vi har problem med leoparderna. Och vi har en hel del vargproblem. Det har vi. Vargproblem har vi. Men vi har inga problem inför Gud. Vad säger man i Sverige idag? Och vi har ekonomiska problem. Vi har problem med statsbudgeten. Vi har problem med våldet på gatorna. Men problem med Gud, det har vi inga alls, för han finns inte. Problem med rättfärdigheten har vi inte. Vi har inga moraliska problem. Vi har bara politiska problem, sociala problem, psykologiska problem och medicinska problem. Men vi har inga moraliska problem, för moral finns inte. Det finns något underligt hos oss som lyckas se bort ifrån verkligheten. Som alltid lyckas med att dela upp verkligheten i så små bitar så vi inte ska behöva se hur det är. Jag har funderat mycket på vad en lågkonjunktur är. Och jag hör inte till de stora ekonomiska tänkarna, jag hör väl inte till de stora tänkarna överhuvudtaget. Men det är ändå ett intressant problem att ta del av vad olika ekonomiska filosofer har sagt om konjunkturer. Vad är en lågkonjunktur? Det uttrycker man då i termer av efterfrågan och termer av sysselsättning och termer av arbetstillfällen och så vidare. Jag tror att en lågkonjunktur är det tillstånd som infinner sig i ett folk där alla har lurat varandra så mycket att ingen kan lita på någon. Därför att då faller ju hela systemet sönder. Om alla ska lura staten, vad händer då? Ja, det är ju klart som korvspad. Det blir lågkonjunktur. Om alla ska ha 29 miljoner i fallskärmsavtal, vad händer då? Ja, det blir klart det blir lågkonjunktur. Det är ju den enklaste sak i världen. Vad är det som behövs i Sverige? Är det stimulansåtgärder och nya sparobligationer? Och är det någon ny skrapbingolotto? Eller vad är det vi behöver? Vi behöver komma till den punkt där vi på nytt har förtroende för varann. Lågkonjunkturen är ju bara ett symptom på att det inte går att lita på någon längre. Och så tror jag alltid det har varit. Jeremia höll vi på med, som sagt. 7 kapitlet, 25 versen. Allt ifrån den dag då era fäder drog ut ur Egyptens land ända till nu har jag dag efter dag titt och ofta sänt till er alla mina tjänare profeterna. Men man ville inte höra mig eller böja sitt öra till mig. De var hårdnackade och gjorde ännu mer ont än deras fäder. Och om du än säger dem allt detta så ska de dock inte höra dig. Och om du än ropar till dem så ska de dock inte svara dig. Säg därför till dem, detta är det folk som inte vill höra Herrens, sin Guds röst, eller ta emot tuktan. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun. Lägg nu märke till vad han skriver här. Han säger inte att sanningen har ramlat ut ur öronen på dem, utan sanningen är borta ur deras mun. När ingen längre talar sanning så ramlar nationen sönder. Det är faktiskt inte särskilt svårt att förstå. Tjugoåttonde kapitlet tycker jag nästan är det allra intressantaste. Jeremia 28, vi ska läsa från början. För under Jeremias livstid fanns det många falska profeter i Jerusalem. Och en av dem hette Hanania. Det står så här: men samma år i början av Sidkias, Judas kungs regering, i femte månaden av hans fjärde regeringsår, talade profeten Hanania, Assurs son från Gibeon, så till mig i Herrens hus, i prästernas och allt folkets närvaro. Han sa: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 års tid ska jag föra tillbaka till denna plats alla de kärl i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, har tagit bort från denna plats och fört till Babel. Och Jekonja, Jojakims son, Judas kung, och alla fångar från Juda som har kommit till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren, ty jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Men profeten Jeremia svarade profeten Hanania i närvaro av prästerna och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sa: amen, så må Herren göra. Det som du har profeterat må Herren uppfylla genom att han för tillbaka från Babel till denna plats i kärl som fanns i Herrens hus, likaså alla fångarna. Men hör dock detta ord som jag vill tala inför dig och allt folket. Forna tiders profeter, de som har varit före mig och dig, har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest. Därför, om nu en profet profeterar om lycka, så kan man först då, när den profetens ord går i fullbordan, veta att han är en profet som Herren i sanning har sänt. Budskap som kliar i öronen och som man hoppas ska bli självuppfyllande. Åh, nu vänder konjunkturen. Åh, nu blir det fart på det. Åh, nu ska vi bara slå ihop våra marknader här till något alldeles nytt, fantastiskt, så kommer pengarna att ramla över oss. Man kan inte veta att en profet talar sanning om han lovar lycka förrän det har inträffat. Ty profetens uppgift är i första hand att varna Guds folk när det är på villovägar. Annars blir det budskap som kliar oss i öronen. Vi ska gå till Nya testamentet, till Galaterbrevet, 4:16. Där Paulus skriver detta brev för att varna vännerna i Galatien att de håller på att förlora glädjen i Kristus. De håller på att förlora nådens budskap. Och då vet han att när han nu varnar dem så kommer de att bli arga. De kommer inte att säga: käre, tack gode Gud, tack käre Paulus för att du varnade oss. Åh, vad det var vänligt av dig att skriva detta brev och skicka det och frimärke och porto och allt. Vad underbart snällt av dig. Utan de kommer att läsa brevet och gnissla tänder, han vet det. Och så skriver han: har jag blivit er fiende genom att säga er sanning? För det blir man. Vi har en underlig förmåga, som jag sa förut, att ta in evangeliet och krympa ihop det så att det ska bli något ofarligt av det. Det hade man gjort i Galatien. Det hade man gjort i Korint. Många av breven som Paulus skriver är ju just skrivna till församlingar som på ett eller annat sätt håller på att flippa ut. Och han blir ovän med dem alla. Därför att han nu påminner dem om vad som är sant och vad som inte är sant. Och det är nu prestigen hos oss Som på något sätt alltid gör motstånd. Lärjungarnas käraste samtalsämne var frågan om vem av dem som skulle räknas som den störste. Och Jesus ger ju en dödsstöt åt den där prestigen genom att haffa någon liten unge på gatan och ställa mitt ibland dem och säga: här har ni den som är störst. Ni måste omvända er och bli som barn, annars kommer ni inte in i Guds rike. Och de förstod inte. De ville inte förstå. Gång på gång glömde de det. Petrus kunde inte fatta det här förrän han hade förnekat Jesus och fått förlåtelse. Då, när så att säga prestigen i honom hade fått en dödsstöt, då äntligen förstod han. Vad är nu prestige för någonting? Vad är detta för en gåtfull kraft som verkar i dig och mig? Och som vi är så vana vid att vi inte märker den heller. Vad är det för någonting? Ja, säger vi, det är högmod. Högmod och stolthet. Ja. På vad sätt leder då högmodet och stoltheten till att lögnen kommer in i sammanhanget? Var kommer den ifrån? Varför är prestigen alltid kopplad till vår längtan efter halvsanningar? Jag tror att syndafallsberättelsen ger oss en bättre bild av vad prestige är och vad det handlar om. Första Mosebok 3:7. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Ormen hade lovat människan att hon kunde bli något finare än hon var. Ni kan bli som Gud. Och det är prestigens utgångspunkt. Detta att vi inte kan acceptera oss själva i befintligt skick. Prestigen är den kraft som gör att vi inte kan acceptera oss själva så som Gud har skapat oss. Utan vi önskar lägga någonting därtill. Därför att människan blir frestad med detta. Du kan bli något finare. Och det enda som behövs är att du tar lite kunskap här nu ifrån kunskapens träd. Så kan du bli något finare. Vad händer om du och jag får för oss att vi ska bli något finare än vi är? Det upptäcker man inte förrän efteråt. Då har man redan börjat förakta det man är. Det här är ju varje bilförsäljares elementa. Om du ska bli en framgångsrik försäljare så måste du lära människor att förakta det de har. Någon kommer åkande i en riktigt hyfsad Volvo. Den är bara lite små rostskador och den kan rulla många hundratusen mil till. Men du måste ju liksom tala om för honom som äger Volvon att det här är ju en väldigt skruttig vagn. Har du sett det? Har du sett så dålig den är? Ja, ja, säger han. Ja, det är ju en urusel kärra. Då har du redan sålt din nya BMW. Därför att du har lärt honom att förakta det han har. Då är han fast. Sen finns det ingen återvändo. Det är så ormen gör. Och prestigen börjar alltså med att vi på något sätt tar in någonting som lär oss att förakta oss själva i befintligt skick. Ja, då sträcker vi oss efter det där lite finare som skulle vara alla tider så bli eller få. Och då är man fast. Därför då har man redan trampat på det man är. Och det där lite finare, det får man aldrig tag i. Och det man hade med sig när man kom, det har man redan trampat sönder. Vad återstår sen? Svar ingenting. Vad gör man då? Jo, då måste man klä ut sig. hit med lite fikonlöv. Vi måste nu maskera oss på något sätt. Vi måste dölja oss i vår nakenhetsskam. Nu får ju ingen se detta, att jag har sålt smöret och tappat pengarna. Bara nu ingen upptäcker hur det är fatt. Och medan jag klär ut mig så får jag väl i alla fall göra ett försök och se om jag inte kan få den där fina identiteten som jag längtade efter från början. Det är prestige. Och prestigen är alltså inte den där fina identiteten man sträcker sig efter. Utan det är detta att man inte längre kan acceptera den identitet som Gud har gett den. Att man skäms över sig själv i befintligt skick. Lögnen ligger ju tvärtom i det här som man nu till varje pris måste bli. Hela utklädningsmaskeraden, där kommer lögnen in. Därför nu måste jag ju låtsas som jag har lyckats. Fast jag i själva verket har tappat alltihopa. Och det är när vi sen rullar vidare med den låtsasleken. Det är då som lögnen får en definitiv inteckning i vår personlighet. Det är då vi får en fiendskap mot allt för mycket sanning. Jag tror att det finns en sorts kollektiv lögn. En lögn som så att säga är arvsyndens grundsubstans, om man får uttrycka det så. Det låter lite pretentiöst kanske. Men det är en lögn som vi alla lider av. Som vi betraktar som fullständigt självklar och som i alla fall är lögn. Tillvarons stora lögn låter så här. Att min identitet bestäms av mina gärningar. Att min identitet bestäms av mina gärningar. Det tror jag är lögn från början till slut. Din identitet bestäms inte av dina gärningar utan av Gud. Vi tar ett exempel på det här, en tillämpning, bara för att du ska se att det här är självklart också för den kristne. Vi tänker så här, att människan kallas för syndare därför att hon gör syndiga handlingar. Gärningen skapar identiteten. Människan är en syndare därför att hon gör syndiga handlingar. Och jag tror det är precis tvärtom. Människan gör syndiga handlingar för att hon är en syndare. Häng ni med? Vi spänner alltså vagnen för hästen, förstår ni? Vi vänder på systemet. Varför det? Jo, därför att det finns någonting i oss som hoppas att vi ska kunna göra den gärningen som gör att vi blir något annat än vi är. Därför vill vi alltid ha det så. Och vi vänder alltid upp och ner på tillvaron för att få det dithän. Och det är därför som världens vishet och Guds vishet alltid krockar med varandra. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Guds vishet och världens vishet är alltid på kollisionskurs med varandra. Därför att vi vänder upp och ner på systemet. Vi vill ha det så att det är våra gärningar som bestämmer vår identitet. När det själva verket är så att det är vår identitet som bestämmer våra gärningar. Och det är klart att två så olika synsätt går ju inte att para ihop med varandra. Här finns inga kompromisser. Det är det ena eller det andra. Och när Jesus förkunnar och talar sanning så dröjer det inte länge för människorna känner sig sårade och kränkta och trampade på tårna. Vad menar du med att vi ska bli fria, säger de. Vi har aldrig varit slavar under någon. Vi ska ta ett... Låt oss ta ett sekulariserat uttryck för det här. I idrottsvärlden och kändisvärlden, där har vi genomfört detta till dess yttersta konsekvens. Att identiteten beror av gärningarna. Och där är det ju så att där måste man varenda dag skaffa sig den identitet som man skaffade sig igår. Jag menar, att du var världsmästare i förrgår, vad spelar det för roll? Du måste vara världsmästare idag. Att du släppte, som det heter, en fantastisk rockplatta för 2 månader sedan och låg på svensktoppen i flera veckor, vad spelar det för roll? När någon annan ligger på svensktoppen idag? Så fort som du har halkat ut ur svensktoppen så är det ju ingenting. Därför att din identitet är hela tiden beroende av att du presterar någonting och att du gör det idag. Vilket helvete! Och tänk, detta är vad vi önskar oss. Det är ju det gåtfullaste av allt. Det är det ljuva livet som vi kallar det. Hur korkade är vi? Och när man ser idrottsstjärnor som inte orkar längre. Under min tid som läkare så låg jag ute på en bataljon. Jag var mycket ute och krigade som doktor. Och jag minns vi hade en bataljon där vi hade massor av gamla fotbollsspelare. De hade ju slitit av alla ledband i knälederna. Man kunde ju göra så här med benen på dem och jag förstod inte att de kunde stå på dem. Och det var ju klart de hade besvär. De hade besvär till 1000. Men när man var borta ifrån tidningarnas sportsidor så var det ju ingen som frågade efter om de gick att stå på benen längre eller ej. Och för en sån framtid, bara för att få liksom synas under några korta år i fotbollsstatistiken, så går man en ålderdom som invalid till mötes. Det är ju inte klokt. Vi ska ta ett ord av Jesus, Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Här har du det utsagt så att säga klart och tydligt. Det är identiteten som bestämmer gärningarna. Av trädet, av frukten känner man trädet. Trädets identitet bestäms av frukten. Eller, nej, vänta lite grann. Alltså, frukten utvisar trädets identitet, men bestämmer den inte. Trädet kan, om så päronträdet försöker bära apelsiner, aldrig det, så blir det inte apelsin. Och trädet blir framförallt inget apelsinträd. Trädet kan inte byta identitet. Och det är alltså syndafallets stora lögn. Detta att vi kan bli något annat genom våra gärningar. Av laggärningar blir inte ett kött rättfärdigt inför Gud, säger Paulus på sitt lite teologiska fikonspråk. Varför inte det då, säger vi? Om vi är riktigt skötsamma, om vi är riktigt prydliga, om vi är snälla till 1000, det måste ju gå. Ja, men man blir inte rättfärdig. Du kan inte byta identitet från syndare till rättfärdig, hur du än anstränger dig, vilka gärningar du än gör. Det är bara Gud som kan byta identitet på människan. Och det gör ju han på sitt alldeles förunderligt märkliga vis. han förklarar dig för rättfärdig. Då har han bytt din identitet. Han säger till päronträdet, nu är du ett apelsinträd. säger det nyblivna apelsinträdet, det är för bra för att vara sant. Jag känner mig som ett päron. Men du förstår, den nya identiteten måste ju tas emot i tro. Vad händer om du vågar tro på den identitet som Gud har tilldelat dig? Och om du förstår att det enda identitetsbyte som någonsin kan äga rum, det är det som Gud uttalar över ditt liv. Vad händer då? Jo, du blir så tacksam och du blir så glad. Så plötsligt så sprudlar det apelsiner omkring dig, så att säga. Av ren glädje och tacksamhet gör du de goda gärningar som dina ansträngningar aldrig kan åstadkomma. Det är bara Gud som kan bestämma din identitet. Och det är syndafallets underliga tanke och frestelse att det går att göra på något annat sätt. Romarbrevet 8. De första fyra verserna. Eller kanske de första, ja, vi kan läsa en bit förresten. 8 verser eller någonting sånt. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. Ty det som lever efter köttet har dess sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Nu det här motsatsförhållandet som Paulus spelar på här mellan kött och ande. Det går ju att uttrycka på vardagssvenska på många olika sätt. Men låt oss nu pröva det här sättet. Att den köttsliga människan är den som vill skaffa sig en identitet genom sina gärningar. Den andliga människan har tagit emot en identitet, en som är evig och förblivande, som ingen kan ta ifrån henne. Och som hon inte har förtjänat och inte behöver förtjäna, som hon inte har levt upp till och inte behöver leva upp till. Det som lever efter köttet har dess sinnelag. Ja visst. Om vi har för oss att vi måste, så att säga, skaffa oss en titel, skaffa oss en identitet, att bli ärade av varandra, då har vi ett sinnelag, och det är död, säger Paulus. Och det är fiendskap med Gud. Men om Gud, om vi accepterar detta, att Gud tar dig och mig i befintligt skick, precis sådana som vi är, och utan att han först förbättrar dig, vare sig på det ena eller andra sättet, så säger han, jag förklarar dig för rättfärdig. Ja men käre Gud, säger vi, det kan du ju inte göra. Jag måste ju skärpa mig först. Jag måste ju bli lite snällare. Jag måste bli lite trevligare. Du kan ju inte förklara mig för rättfärdig när jag fortfarande gör synder. Jo, det kan jag väl säga Gud. Jag kan väl tilldela dig den identiteten, och om du vågar ta emot den så lovar jag dig att ditt liv kommer inte att likna någonting av det föregående. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Vad är det som är förgånget över människans liv? Jo, det kan vi enkelt uttrycka så här. Det som är förbi, det är skammens välde. Till detta är ju syndafallets dag, är ju skammens födelsedag. När människan ville bli något finare än hon var och samtidigt bara förakta det hon verkligen var, då är hon ingenting sen. Och som detta ingenting som hon då blir, så lider hon under skammen, och skammen tvingar henne att skaffa fikonlöv. För skams skull. Tänk vad mycket vi gör för skams skull. Gå för skams skull ut och gör alla folk till lärjungar. Till och med det gör vi. För att det inte ska heta om oss att vi vittnar dåligt. Jag skulle vilja be dig, när du kommer till ro ikväll, att tänka igenom vad det betyder i ditt liv att skammen egentligen inte har något att säga till om. Därför att du har en identitet som inte är beroende av att du blir ärad av människor. Utan du har en identitet som Gud själv har gett dig. Och som ingen kan ta ifrån dig. Du kan inte ens kasta bort den själv, med mindre än att du säger upp bekantskapen med Gud. Är vi trolösa så är han ändå trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Du måste alltså avsiktligt och resolut tacka nej till den identitet i Kristus som han vill ge dig och har gett dig. Med mindre blir du inte av med den. Skammen har inget att säga till om i ditt liv. Ja, men säger du, du har ingen aning om hur mitt liv har sett ut. Det har varit en enda röra, en enda soppa har det varit. Ja, visst. Men då tänker du igen på syndafallets vis. Att din identitet bestäms av dina gärningar. Men det är klart att så länge du var en syndare så blev det en soppa. Eller så länge du inte vågade tro att du var något annat än en syndare så blev det en soppa. Men Gud har i Kristus räknat dig för rättfärdig. Det behöver ju inte betyda att du blir nonchalant. Och att du säger se upp i backen, annars får ni 1000 hål i nacken, för nu kommer jag. Men det betyder att skammen har inget att säga till om. Och tänk vad mycket det är som skammen gör att vi inte står ut med den hela sanningen. Tänk så ofta det är för skams skull som vi tar hela sanningen och klipper den i små bitar och tar en liten bit och säger de andra vill jag ta. Därför att de känns för närgångna, de känns farliga. Jag skäms när jag ser på de andra bitarna. Det behöver du alltså inte göra. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och när Gud ska åtgärda syndens problem och göra det för gott, så låter han sin egen son bli lik en vanlig syndare. Och så dömer han synden i människan. Det hela sker alltså genom ett identitetsbyte någonstans i mänskligheten. Ty det är inte så att dina gärningar bestämmer din identitet, utan det är din identitet som bestämmer dina gärningar. Vi måste lära oss att tänka på Guds vis. Annars blir det alltid bakvänt och så glider det oss ur händerna. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Gud vill ju att vi ska se honom som Gud, vare sig vi har det bra eller har det svårt. Det vet vi. Varför ska vi göra det? Jo, därför att han är ju Gud. Det är ju hans identitet. Men vi tänker på mänskligt vis. Jaha, nu har jag det svårt och då kan han ju inte vara en god Gud. Alltså vi bedömer honom efter hans gärningar. Istället om vi låter honom vara den gode Gud han är, då förlöses ju en tacksamhet och en lovsång också de dagar som är jobbiga. Och då föds en kraft i oss som bär oss igenom. Vi måste bara tänka rätt. Vi måste se och förstå detta. Att vi får inte låta oss bindas av den lögn som så att säga egentligen har sitt inflytande i all sorts synd. Att människan kan bli något genom det hon gör. När det i själva verket är så att människan gör en massa saker genom det hon är. Jag hoppas att jag har pekat ut för er ikväll att vi inte ska spänna vagnen för hästen, utan att det går fortare om man spänner hästen för vagnen. Nu ska vi be tillsammans. Fader, vi har väl alltid haft det lite kämpigt det här med att du förklarar oss rättfärdiga, fast vi tycker att det syns inte så där vansinnigt stor skillnad. Därför så ber vi dig att du löser oss ifrån den kollektiva lögn som finns som en självklarhet i hela mänskligheten. Att vi blir något genom det vi gör. Att vi kan skapa oss en identitet genom våra egna gärningar. Och det slutar bara med att vi vill bli ärade av varandra och att vi inte längre kan se sanningen. Tänk att det var så lätt att lura oss. Vi som tyckte att vi var så fiffiga. Herre, hjälp oss att se tillvaron ur ditt perspektiv. Hjälp oss att våga glädja oss åt detta att du har förklarat oss rättfärdiga och du visste vad du gjorde när du gjorde det här. Och hjälp oss att framför allt våga leva i detta att skammen inte har något att säga till om. Att vi inte behöver leva för vår egen ära, för att skaffa ära åt oss själva. Utan vi är ju lösta från det. Vi kan leva dig till ära, Herre. Om så människor spottar på oss. Här finns så mycket att upptäcka som vi är blinda för. Vi kan bara be dig att du låter din ande verka i oss så att vi får ta vara på dessa grundläggande sanningar och leva i din glädje, i ditt ljus och din salighet. Amen.